Detta är en efterinspelning av predikan då vi hade tekniska problem under gudstjänsten som gjorde att vi inte kunde spela in ändå. Därför kommer det också vara jag som läser Efesierbrevet kapitel 1, även om det inte var så under själva gudstjänsten. Låt oss läsa Efesierbrevets första kapitel. Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesos och tror på Kristus Jesus. Nåd vare med er och frid från vår Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom, före världens skapelse, till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas beslut, till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne, att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. I honom har också vi fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut. För att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Därför, när jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga, kan jag inte sluta tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda. Och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas. Inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gav han till församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Amen. Herre, jag ber att du ska tala till oss genom ditt eget ord. I Jesu namn. Amen. Vi gillar Bibeln. Och vi gillar att läsa Bibeln i våra gudstjänster. Det är nyttigt för oss att läsa hela kapitel och hela böcker i gudstjänsterna. Förra våren så läste vi hela Markus evangeliet. Och nu har vi 6 söndagar med hela Efesierbrevet. Och jag har sett fram emot det här. Troligen kommer det återkomma det här. Det är ju inte så konstigt att vi läser Bibeln i våra gudstjänster. Bibeln är viktig både för församlingen och för den enskilda kristna personen. När jag var på väg in i tonåren fick jag en kombinerad CD-spelare och kassettbandspelare av mina föräldrar. Ni kanske kan se ungefär framför er hur den ser ut. Det tror jag inte mina barn kan, men du kanske kan det. Jag hade inte pengar att köpa CD-skivor för och jag ogillade starkt ändå att gå i affärer. Så jag lyssnade mycket på radio. Men jag satte in ett tomt kassettband och när det skulle byta låt på radion satt jag beredd att börja spela in med fingrarna på räckknappen. Om det var en låt jag gillade. Och sen hade jag ju efter ett tag då skapat mig ett mixband som jag kunde lyssna på. Det här kan möjligen vara ett eller ett par år innan Spotify kom. På mitt kassettband så hade jag i alla fall en favoritlåt. Och jag vet inte om någon någonsin skulle kunna gissa vilken låt det var, men det gick så här. Don't stop, never give up, hold your head high and reach the top. Let the world see what you have got, bring it all back to you. Ja, det är ju obehagligt hur bra det sitter kvar fortfarande, de där textraderna. Gruppen hette S Club 7 och det här var 1999. Då var jag ju faktiskt ändå 14 år. Kanske inte den coolaste 14-åringen, men. Jag spelar den här låten så ofta att själva bandet på kassetten, det är ju som en tunn plasttejp. Den till slut blev uttänd vid början på den här låten. Så då blev det liksom lite konstigt ljud i början. Sådär, va? Det är kanske någon som känner igen det. Och ibland så känner jag mig lite som ett sånt kassettband. Att det låter, det har blivit så slitet för det går om och om igen samma sak man säger. Och det är för att jag tycker att ibland kanske jag tjatar om detta med att läsa Bibeln. Och att göra det lite grann varje dag. Det behöver inte vara jättemycket, men lite grann. Men jag tror att det gör mycket för relationen med Gud och sin tro på honom. Nu ska vi läsa i Efeserbrevet. Och alltid när det handlar om så här gamla texter är det svårt att veta exakt vem som skrivit, när och till vilka och så vidare. Det är därför det bedrivs forskning på detta. Men med stor sannolikhet kan vi tro på att det som står i vers 1 är sant, att Paulus har skrivit brevet. Det är adresserat i den text vi har till en församling i Efesos. En stad som ligger vid västra kusten i det som är mindre Asien eller en del av det som är Turkiet idag. I stan fanns ett stort tempel som tillägnats grekiska fruktbarhetsgudinnan Artemis. Och det var en stor stad för den tiden, kanske med cirka 250 000 invånare. Paulus han har varit i Efesos, vilket du kan läsa om i Apostlagärningarna kapitel 18 och 19. Där det står att han går till judiska synagogan först när han passerar Efesus på en resa. Men så kommer han tillbaka en ganska kort tid därefter och då stannar han i hela 3 år. Eller ungefär 3 år i alla fall. Och det är det vi läser om i hela kapitel 19. Och naturligtvis händer det mycket under 3 år och Paulus verkar etablera en församling som han sen håller kontakt med på olika sätt. Men det är intressant att Paulus inte skriver någon lång hälsning till församlingen eller enskilda personer som han ofta gör. Att brevet är lite mer allmänt skrivet också, det brukar ibland behandla vissa problem han har talat om när han skriver till en särskild församling. Och kanske betyder de här sakerna att brevet skickades till flera församlingar, vilket inte var helt ovanligt heller på den tiden. Och det kallas för ett rundbrev. Men brevet skrivs ungefär 60-62 efter Kristus. Vilket betyder att det är mellan 3 och 6 år efter att Paulus lämnade staden efter sina 3 år där. Mottagarna verkar vara hedna kristna de flesta. Det vill säga inte judar som kommit till tro, utan andra folkslag. Och förmodligen har en del av dem hållit på med andra gudar. Artemis till exempel. Och en del verkar ha sysslat med okult verksamhet. Paulus skriver ju till exempel i kapitel 1 och vers 20-21 som vi nyss läste. Om hur Jesus vunnit seger över alla andemakter. Vilket kanske betyder att han vill poängtera att det finns inga andra gudar eller andemakter som kan mäta sig med Jesus. Och när jag läste det här kapitlet några gånger under veckan som gick innan predikan så varje gång behövde jag stanna upp, fundera över vad är det egentligen Paulus skriver här? Det finns väldigt mycket innehåll i texten. Så jag varken inbillar mig eller tror att jag ska kunna lägga ut allting eller att du ska få med dig varenda poäng från detta. Men första kapitlet innehåller mycket av det som gjort att vi kallar den här serien Kristus för oss. Paulus sätter fokus på Jesus som Kristus direkt i det här brevet. Och lägger särskilt tonvikt vid vad Jesus Kristus har gjort för oss. Vad han gjort för församlingen. Församlingen är ju inte bara gruppen i Efesos, utan kyrkan i hela världen. Alla som tror på honom och följer honom. Och Kristus, det är ordet. Det är ju inte Jesus efternamn, utan det är ju det grekiska översättningen för Messias. Det är ju det hebreiska ordet. Messias och Kristus betyder alltså båda den smorde Och det är en titel som Gamla testamentet introducerat och som ska, det är en person som ska komma för att rädda det judiska folket och även världen. Paulus ägnar mycket av sin tid på sina resor att försöka övertyga judarna som då fått löftet om Messias och väntar på honom att Jesus var just denna Messias, eller Kristus. Han brukar nästan alltid börja med att gå till judarna och sen till de som inte var judar. Paulus är alltså tydlig med att räddaren för det judiska folket är Jesus. Han är också lika tydlig med att den räddningen inte bara gäller judar utan även alla andra folk. Det här första kapitlet har 3 eller möjligtvis 4 delar. Del 1 är hälsningen i vers 1-2. Del 2 är vers 3-14 som handlar om Kristus. Del 3, det är Paulus förbön för församlingen i vers 15-19. Och den sista delen, vers 20-23, är ju den fjärde delen då, så att säga, om hur Jesus står överallt. Men den går att koppla ihop med del 3, och det kommer jag göra i den här predikan. Hälsningen har jag ju redan kommenterat lite i inledningen, så vi ger oss på del 2. Och som alltså börjar i vers 3. Det stycket börjar med: välsignad är Gud Fader som välsignat oss genom Jesus, så att vi får all andlig välsignelse i himlen. Välsignelse, det ordet står för det goda som Gud ger. Guds goda vilja i våra liv. Att välsigna är att ge det goda, eller att ge det vidare, eller att önska någon att få leva i det goda. Så allt det goda i himlen ger Gud som gåva till oss genom Jesus. Allt det andliga goda. Vi lever i en värld som inte är alltigenom god, men vi har genom Jesus ett hopp om en framtid i en sån alltigenom god värld. Och det kommer vi komma tillbaka till strax. Paulus skriver också att vi är utvalda av Gud. Judarna har ju vetat det länge, att de är Guds utvalda folk. Men här skriver Paulus till en grupp som inte primärt är judar, men ändå är en poäng för honom att vi är utvalda och förutbestämda till att vara Guds barn. Det att vi är förutbestämda har vissa tolkat som att det redan är bestämt av Gud vem som kommer att bli troende och kristen och sådär. Men så tolkar inte jag det. Jag ser det som att Gud har valt att ge oss sin nåd och att vi alla har möjlighet att genom tron få bli hans barn. Hans goda vilja är att vi ska få komma in i det eviga livet genom Jesus. Och det gäller alla människor. Men ingen av oss tvingas in i det. Han har inte förutbestämt den ska det gå bra för och den dåligt. Utan han har bjudit in. Utväljandet är att han har bjudit in oss. Han har förutbestämt att vi ska få möjligheten att få leva som hans barn. Utväljandet är också viktigt att poängtera. Att det inte handlar om att vi ska kunna skryta om det. Det vill säga, det är inte för att vi är bra som han har utvalt oss. Utan det är för att hans nåd ska bli stor, som Paulus skriver detta. Nåden som Gud skänkt oss i den älskade, alltså Jesus. Det är inte bara judarna som är utvalda. Utan alla människor inkluderas i att vara utvalda till att leva i gemenskap med Gud. Vi har möjlighet att tacka ja. Eller nej till den inbjudan. För den är av nåd. Vers 7 och framåt säger: i honom är vi friköpta genom hans blod. Och har förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss. Med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet. Enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. Kristusfokuset blir liksom inte tydligare än så. De raderna är ett slags förstärkning av hur underbar Guds nåd är. Den utgår till 100% från Jesus. Och den är rik och han låter den flöda över oss. Det är inte tomt, det är inte innehållslöst eller begränsad nåd. Guds nåd är ett rikt flöde till den som väljer att ta emot. Och jag blir så tacksam för den rika överflödande nåden. För jag och du brottas med att vi om och om igen vänder oss bort ifrån Gud. I alla fall jag gör det. Jag kan ju faktiskt inte tala för din skull. Men Guds viljas hemlighet är att sammanfatta allt i Jesus. Vad gör man när man sammanfattar? Jo, man tar det viktigaste av allt och så lyfter man fram det. Man tar kärnan, man tar centrum och så lyfter man det. Och det skulle vara intressant att höra vad som skulle hända om vi skulle sätta världens mest framstående historiker i ett rum och be dem bestämma vad som är den enskilt viktigaste händelsen i världshistorien. Eller kanske den viktigaste personen. Jag undrar vad de skulle säga. Kanske finns det flera alternativ, men jag vet vad Paulus tycker och vad kyrkan står för i det sammanhanget. Centrum av världshistorien, centrum av världens olika delar finns i Jesus. Kärnan i allt är Jesus. Det är inte du eller jag som är det. Det ska vi inte vara. Jag vill inte vara heller. Det blir för mycket att leva upp till. Det är inte någon annan person eller händelse heller. Det är Jesus Kristus. Och när Paulus fortsätter brevet så skiftar fokus från vad Jesus gjort för oss en gång till vad som är på väg att hända i framtiden. Han skriver om vårt arv som vi inte fått ännu men som vi äger för att vi har satt vårt hopp till Jesus Kristus. På samma sätt som vi fått arvet och hoppet har vi fått det bästa av sigill på detta. Sigill i det här sammanhanget betyder att vi fått ett tecken på det här budskapet. Det här hoppet, att det har kommit från Gud själv. Jag ser ett brev framför mig och det sitter ett sigill som undertecknat liksom visar att här är det verkligen den här personen som är avsändare. Det är Gud själv. Och vad är det sigillet? Jo, det är den heliga anden. En gåva större än någon annan. Och i det här sammanhanget så betyder det också att den heliga anden är en försmak, en garant på hur det kommer att leva med Gud riktigt nära och fullt ut när vi kliver ur tiden och in i evigheten. Då kommer Gud vara närvarande i våra liv, helt och fullt. Och den heliga ande är Gud närvarande i våra liv från dag till dag och stund till stund, också här och nu. Det är med på samma sätt som det vi har talat om innan, också en stor nåd. Och en gåva som inte tvingas på någon. Men Gud själv är avsändaren. Anden är Gud själv och han ger oss möjligheten att leva våra liv tillsammans med honom. Som en försmak på det vi kommer uppleva när vi kliver in i evigheten. Vilket hopp vi har och äger, så som Paulus skriver. Han ger oss Guds goda genom att friköpa oss i sin egen död och uppståndelse. Det som är sammanfattningen av allting i Jesus Kristus. I detta ger han oss hoppet om evigheten tillsammans med Gud. Och vi har fått den heliga anden som en gåva på vägen. Kan det tjäna kanske som en sammanfattning av de mycket innehållsrika verserna 3-14. Och som jag sa, del 3 och 4 slår vi ihop nu. Det måste man verkligen inte göra. Men vers 15-23 börjar med att Paulus tackar Gud för de troende. Och för deras tro och kärlek. Sen ber han egentligen att allt det som sagts i del 2 ska få bli en verklig insikt för de troende. Att de ska förstå detta helt och fullt. Och den bönen vill jag stämma in i. För mig själv och för er som är församlingen. Att vi ska förstå hur stort det är vad Jesus gjort för oss. Och att vi ska förstå hur stort detta hopp är. Han ber att de ska förstå hur rikt och härligt arvet är. Och att de ska förstå hur stor hans makt är. Det är ju predikan i sig själv, bara den versen. Och nu bara touchar vi vidare. Men jag tänkte också på vers 19 och framåt. Det står om makten och kraften i Gud. Kraften som var verksam när Gud uppväckte Jesus från de döda. Den kraften gäller än. Gud har makten och Gud har kraften. Han är över alla härskare och makter, de som redan varit, de som är nu och de som ska komma. Han är över alla jordiska och över alla andliga makter. Gud har lagt allt under Jesus fötter och han är huvudet för allting. Det är såna här ord och texter som ger hopp och tro för de kristna som befinner sig i krig eller kris eller förföljelse. För de vet att det som visar sig här i världen är inte allt. Det är inte ett tecken på vem som har den riktiga makten. För det är Jesus. Och så avslutas det här kapitlet. Inte brevet och inte utläggningen av vad Kristus gjort för oss. Så ni måste ju göra allt för att vara med på de kommande söndagen också. Lyssna på dem. Men det här kapitlet avslutas med att vi som är troende, församlingen, har fått Kristus som gåva till oss. Kristus för oss. Så man skulle kunna säga att det här kapitlet är som en grundkurs i kristen tro. Det är lite som en del av alfakursen. Här presenterar Paulus för de troende och kanske några som inte tror ännu vad som är basen i den kristna tron. Sen är ju det här ett gammalt brev och formuleringar som vi kanske inte känner oss hemma i helt och hållet i Sverige 2024. Men jag tycker det är en fantastisk beskrivning av vad den kristna tron utgår från. Och förmodligen är det därför Paulus börjar brevet med det här också. En introduktion för den som inte tror och en påminnelse för den som tror. Lite som alfa kan vara. Och det hjälper oss till eller tillbaka till fokus på Jesus. Kristus för oss. Han dog för oss. Vilket vi också påminner oss om i gudstjänsten genom att fira nattvard tillsammans. Men han är också för oss idag. Han har gjort allt vi behöver för att bli räddade. Vilket vi blir av att tro på det som Paulus skriver om. Men han har också gjort allt för oss så att vi kan leva ut det till människor omkring oss. Kristus för oss borde alltså få effekten vi för Kristus. Det är i enhet och tillsammans, vilket vi kommer att läsa mer om när vi läser vidare i Efesierbrevet. Och du kan idag få välja om du vill tro på Jesus, du som lyssnar på det här i efterhand. Om du inte riktigt har bestämt dig så är du inbjuden att bestämma dig här och nu. Ingen kommer att tvinga dig, men du är inbjuden att säga ditt ja till Jesus. Välkommen du också. Amen.